Varmt välkommen till den här podden från VIS. Jag heter Thomas Johansson och idag handlar det om vuxnas lärande. Vad är egentligen lärande? Vad styr vår förmåga att lära oss? Och hur ska man som lärare kunna få ut största möjliga potential ur deltagaren? Vi får se i vilken mån vi kan bena ut detta ihop med Camilla Thunborg som är professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Välkommen Camilla.
Tack så mycket.
Till att börja med, kan du ringa in ditt forskningsområde väldigt övergripande?
Ja, jag intresserar mig ju för vuxna människors lärande i vardagslivet kan man säga. Inte så mycket i det som handlar om utbildningen, om jag tangerar det. Men har också tittat mycket på lärande i arbetslivet, om hur människor lär sig och utvecklas där.
Och vad lägger du för innebörd i begreppet lärande? För jag vet att du tycker att det är viktigt att definiera det begreppet redan från början.
Ja, jag tänker mig att i vardagssammanhang så slänger vi oss lite grann med lärande ungefär på samma sätt som vi pratar om inlärning. Ibland kan vi prata om upplärning och människor använder väldigt många olika vardagsbegrepp och ofta så definierar vi dem inte särskilt väl. Och jag skulle vilja säga att lärande för mig, det handlar om att en människa förändrar sitt sätt att tänka eller göra saker eller vara på. Och den här förändringen är ett resultat av ett samspel med omgivningen på något sätt. Att vi samspelar med andra människor eller att vi samspelar med det kan ju vara materia också naturligtvis. Om vi lär oss att cykla så är det cykel vi samspelar med och sådär. Men det skiljer sig lite grann ifrån när vi pratar om inlärning och vi som forskare skiljer vi ofta på det. För inlärning innebär ofta att vi sätter fokus på att vi tar till oss någonting som är på förhand givet brukar man säga. Och med det menar man till exempel att vi har idén om att om någon ger dig en gloslista till exempel, en lista med massa ord, så när vi har memorerat den där listan och kan återge de där orden korrekt, då har vi lärt in någonting. Men det innebär ju inte att vi kan använda det på något sätt eller att det förändrar vårt sätt att tänka. Utan det blir bara liksom ett slags tillägg till saker som finns. Så att säga. Och ofta tror jag när vi sysslar med utbildning så kan det vara så att vi tror att vi ägnar oss åt att främja människors lärande när vi istället ber dem att lära in någonting. Och att även deltagare i utbildning tror att det är det som är förknippat med lärande. Nu har jag kommit ihåg den här listan, alltså har jag lärt mig något. Men det är en väldigt begränsad syn på lärande. Så man kan säga att inlärning ingår i vårt lärande, men det är bara en liten del. Och när vi lär oss så omformulerar vi ju det som vi har kanske lärt in. Det vill säga de där minnesspåren eller glosorna, de ska komma till användning när vi ska gå och handla eller de ska komma till användning när vi ska utföra arbetsuppgifter och då gör vi om dem. Så vi konstruerar på något sätt en egen liten bild av vad det är vi håller på med på gott och ont som då förknippas med det vi kan kalla för lärande. Men sen så skulle jag också vilja ta upp ett annat ord som jag tycker är spännande. För lärande är någonting som sker hela tiden. Alltså vi lär oss från det vi föds till vi dör. Och det är väl det som vi kan komma in på med vuxna också. Och det är en ständigt pågående process. Så en del av de saker vi lär oss är vi inte så medvetna om. Vi påverkas liksom av andra. Vårt sätt att tänka förändras lite smått utan att vi är medvetna om det. Och det gör ju också att vi har en massa sån här, vad ska jag säga, skräplärande. Eller vad jag ska kalla det för. Om vi nu skulle, det kanske är bra saker också. Men som vi faktiskt inte är så medvetna om. Och det kan också vara viktigt. Och då brukar vi koppla det lite grann till att det finns en likhet mellan lärande och det vi kallar för socialisation. Att vi formas in i ett samhälle eller så. Så lärande är ett väldigt brett begrepp som innefattar alla de här förändringarna kan man säga. För vuxna människor så är det viktigt eftersom det ingår i att de redan har erfarenheter som de ska kunna koppla in de här nya sakerna med. Vi funkar ju så som människor att vi tar in ny information så kopplas den ju ihop med gammal information. Och då finns det naturligtvis olika teorier kring det där. Men en sån teori är ju att vi när information kommer in som inte passar i de strukturer vi har så måste vi ganska radikalt ändra vårt sätt att tänka. Och det är förknippat med ganska stora vedermödor, både kognitivt och emotionellt.
Mm. Så erfarenhet är ett centralt begrepp här och egentligen den stora skillnaden mellan att lära sig som barn eller som vuxen?
Ja, ju äldre du blir desto fler erfarenheter har du. och dels kan ju de erfarenheterna ha påverka dig väldigt negativt när du ska lära dig någonting. Ta till exempel den som har gått i skolan och fått höra att man är så dålig på matte. Det är ganska vanligt. Du möter många vuxna som är livrädda för matte. För de har redan som barn fått höra att de är så dåliga på det här så de kommer aldrig någonsin att begripa någonting. Och det påverkar ju givetvis deras benägenhet att kanske delta i aktiviteter där man ska räkna. Och det kanske också får dem att ha ett fruktansvärt dåligt självförtroende där allting som har med siffror att göra nästan blir spöken, så att säga, va? Men det kan ju också vara positiva erfarenheter. Det kan vara erfarenheter av att man har fått lust att lära sig saker eller att man kanske har varit med om en upplevelse av att flyga, så blir man väldigt intresserad av hur flygning fungerar och då kan det vara en trigger för att lära sig och vilja fördjupa sig i olika typer av saker. Så att erfarenheten har ju den benägenheten att den formar vårt framtida lärande på gott och ont. Så att erfarenheter är både bra och dåliga då, kan man säga.
Mm. Om man tittar på deltagare på komvux så är det ju också en stor skillnad från barn och ungdomar. För den gruppen är väl ännu mer disparat. Man har, det är olika åldrar, det är olika kulturer, ursprungsländer och bakgrunder. Hur påverkar det lärandet?
Det påverkar ju givetvis dels komvuxlärarens, liksom, man får nästan vara en kameleont om man ska klara av att hantera det här. Men också så att säga deltagarna, att det blir en slags hierarki mellan deltagarna beroende på vad de vill lära sig men också vad de har för förutsättningar att lära sig. Så det är klart att det har blivit mycket mer komplext. Det som dock är lite intressant tycker jag, det är ju att vi vet ju redan det med barn egentligen, att en av de saker som skiljer barn åt när de går i skolan, det är vilken social bakgrund de har. Barn som har föräldrar som har högre utbildning till exempel har mycket lättare att trivas och klara av skolan än barn som kommer från hem där föräldrarna är lägre utbildade. Och det har med det som den franske sociologen Pierre Bourdieu skulle prata om som kulturellt kapital. Och det här kulturella kapitalet innebär att det finns likartade miljöer med skolan. Alltså det finns böcker och i skolan värderas att man läser böcker. Det finns kanske intressen för olika saker som också kan plockas upp i skolan och så. Och det där blir ju ännu mer förstärkt på komvux. Det blir svårare, eller i vuxenutbildningen, det blir svårare för vuxenutbildare att hitta liksom fält där man kan haka i erfarenheter, tankar, bakgrunder som är relevanta för de som läser. För vi lär ju oss som sagt från det vi känner igen mot det vi känner igen mindre. Liksom så där. Så att det är en svår sak tror jag.
Mm. Och givet det som du har berättat precis, har du några tips hur lärare ska förhålla sig till det här för att få ut största möjliga potential av deltagarna?
Och det där är en jättespännande fråga och jag har väl inte något superbra svar på det. Men det är ju så att dels kan ju det här med kulturell bakgrund och så påverka förkunskaperna. Dels kan det påverka motiven. Och motiven har jag studerat bland studenter. Och framförallt då studenter som kommer från studieovana miljöer som kanske är lite av intresse här då. Och där identifierade vi ett antal identitetstyper i relation till vilka som var högt motiverade att studera och relationen till om de hade en benägenhet att hoppa av eller inte. Och då hittade vi tre stycken typer som var högt motiverade och som hade starka motiv till att stanna kvar och studera. Och det var de vi kallade för ämnesnördar, altruister och självutvecklare. Och det är lite grann som jag antyder att de... Antingen var man väldigt intresserad av ämnet eller då så hade man motiv till att man ville göra gott med hjälp av sina kunskaper så att man såg dem som ett steg på vägen. Eller så ville man helt enkelt utveckla sig själv. Men vi fann ju också att det fanns typer som inte alls hade lika högt engagemang för sina studier, men som klarade sig väldigt väl ändå. Och där ibland finns de som vi kallar för de instrumentella studenterna. Och det är väl de som vi kanske har svårast för som lärare, tänker jag. För att de klarar sina studier väldigt väl, men de gör egentligen det genom att vara helt ointresserade av vad de läser. De vill ha med sig pappret ut för att gå vidare i livet, och de lär sig inte särskilt mycket. De lär in väldigt bra, men de lär sig inte särskilt mycket. Och det är ju lite bekymmersamt. Men det är ännu mer bekymmersamt, kan man ju säga, i de grupper som riskerar att hoppa av. Och en av de grupperna är de vi kallar för misslyckade studenterna. De som identifierar sig själv som misslyckade. Och det är ju för att de av någon anledning är högt engagerade och vill klara sig väl i sina studier, men att de av olika skäl misslyckas. Det kan handla om att de har ångest för att tentera. Det kan handla om att de kanske skulle behöva stöd med hur de lär sig och så. Och sen så hittade vi faktiskt en typ som varken var särskilt intresserad och hade också stor benägenhet att hoppa av. Och de kallar vi för den tillfälliga gästen. Det är en sån där som kanske hoppar in för att den inte har något roligare för sig och hoppar av när det kommer något skojigare. Till exempel att man får ett jobb eller någonting annat. Och de där sista är inte så problematiska, för de kommer tillbaka när de blir intresserade. Men de här misslyckade är väl kanske de som man vill stötta mest och kanske har svårast att hitta former för. Men med det sagt, när man ordnar undervisning då, så hur får man ihop de här olika motiven? Så förkunskapen är ju en del, motiv är den andra. Och då tänker jag att medvetenheten om att människor har väldigt olika motiv när de studerar är jätteviktigt. Hur man sätter samman grupper kan då vara viktigt. Ska man tänka att man sätter samman de som är intresserade för att gynna den sidan? Eller ska man se till att man mixar erfarenheter? Jag vet att studenter som är väldigt stora ämnesnördar har väldigt svårt att möta den instrumentella studenten. De förstår helt enkelt inte varandra. Så man kanske kan ha det lite grann i åtanke när man bygger upp också hur man kan jobba med grupperingar. För vi behöver ju inte alla i en stor grupp hela tiden. Man kanske kan jobba med sådana lösningar, tänker jag. Att man faktiskt bygger på den typen av intressegrupperingar också.
Mm. En annan utmaning i den här gruppen deltagare är ju såklart också vuxna mitt i livet med familj, kanske jobb vid sidan av och så vidare, som då måste fokusera både på studier och en massa annat. Vad händer med inlärningen för den gruppen, och vad finns risken, och vad går att göra ifrån lärarnas sida, utbildningsanordnarens sida?
Det där är ju en oerhört intressant fråga som jag tror ligger i hela den här samhällsdebatten. Att vi på något sätt har en idé om att utbildning ska vara en quick fix. Alltså, det ska gå fort och det ska gå enkelt och det ska vara rätt behandling till patienten, om jag uttrycker mig så. Och jag tror inte att lära sig saker är ingen quick fix. Det inbegriper, om vi nu inte ska gå på den här instrumentella linjen, att vi lär in en gloslista eller så, så inbegriper det ganska stort arbete för oss och kanske också känslomässiga motgångar. Det är jobbigt, det är svårt och sådär. Och det tar tid. Och då kan man ju tänka sig att hur ska man då hjälpa människor, deltagare, att kunna ta sig den tiden i ett samhälle som har krav på oss att vi ska hämta barnen på dagis klockan 3 och vi ska helst jobba extra och vi ska helst vara liksom aktiva på en mängd olika områden. Och jag tror inte att det går. Jag tror egentligen att det är fel att tänka att man kan investera i en utbildning vid sidan om. Jag vet ju att vuxenutbildningen numera är organiserad med digitala, att man ska kunna läsa på distans. Och det finns ganska mycket studier som visar på att de som klarar distansstudier bäst är de som är duktiga, vana på att studera. Så ju mer du har studerat, desto bättre blir du på att klara distansutbildning. Och det gör ju då att det är de svagaste som kommer att förlora på att delta i distansutbildning, de som skulle behöva mest stöd för sitt lärande. Och det är kanske de som ofta väljer distans för att de kanske av olika skäl inte vill ta sig den här tiden eller kanske inte riktigt vågar göra liksom göra den omsvängningen i livet, att de faktiskt satsar på sin utbildning. Men jag tror att vi från utbildningsanordnares sida måste vara mycket mer tydliga med att det faktiskt inte är en quick fix och att det faktiskt är en investering att gå och lära sig någonting. Och att man faktiskt måste lägga ner sin själ lite grann i det. Så på det sättet tror jag vi kan hjälpa människor att prioritera, att säga, men ta inte och bara släng in en kurs vid sidan om ditt liv, utan vill du läsa det här så ta en ordentlig funderare på under vilka förutsättningar det ska ske. Plocka bort det andra. Det är klart att det inte går att plocka bort allting, men det går att prioritera. Man kan ta bort olika saker. För det är inte en bra situation att försöka klämma in utbildning liksom vid sidan av i sitt eget liv. Och om man inte är väldigt van vid att studera och kan göra det liksom med en bra studieteknik, tror jag.
Mm. Så här har utbildningsanordnaren och kanske inte minst läraren vid uppstart en stor roll att spela, att förse deltagarna med rätt mindset helt enkelt, vad som kommer att krävas för att klara det här.
Ja, jag tror det. Och också ge cred till att det är viktigt. För det tror jag också att vi har tappat bort lite grann i det här produktionssamhället. Att det är viktigt att få papper, men det är inte viktigt att kunna något. Men det är ju att kunna någonting som är det viktiga, inte pappret på det. Va? Och det här tycker jag har gått lite snett i vårt samhälle. Och det säger jag samma med högre studier, att det är inte värt någonting att ha ett diplom för att du kan någonting som du inte kan. Är det inte bättre att känna att du faktiskt behärskar någonting som du har diplom på, tänker jag.
Mm. En annan fråga som också rör den här mixade gruppen deltagare, det handlar om, och inte minst att de är vuxna, det handlar om läromedel och inom citationstecken barnsliga läromedel. Är det här ett problem och hur kan läraren kompensera för det i så fall?
Då tänker jag att man kanske måste ha andra komplement. Man kanske måste jobba på andra sätt. Det finns ju otroligt mycket vuxendidaktiska tankegångar och modeller för hur man jobbar med människors erfarenheter, hur man tar tillvara dem på ett bra sätt, hur man kan jobba med till exempel problembaserade modeller. Om man har en yrkesutbildning eller en utbildning som syftar till ett visst jobb, så kan man ju plocka fram case från sådana jobb. Man kan jobba med autentiska saker. Och att jobba med den typen av aspekter, då använder man inte läromedel så mycket, utan då använder man snarare, då är man ju snarare en handledare eller en coach eller någon som stöttar andra att söka sin egen kunskap, att bidra med sin egen erfarenhet och så. Och jag har jobbat en del med biografiska studier också. Och det är när man jobbar med livsberättelser, när människor berättar om sina liv. Och ibland har jag tänkt att det måste ju vara en jättebra utgångspunkt om människor ska lära sig ett nytt språk till exempel. Att man får försöka sätta ord på sina egna livserfarenheter. Då kommer de ju nära ens erfarenheter och det man har nytta av, för att faktiskt också kunna få syn på sig själv och också att man presenterar sig själv för andra. Så det har jag tänkt på skulle kunna vara ett sätt man skulle kunna jobba med i sådana sammanhang. Och sen som sagt, yrkessammanhanget, så finns ju väl etablerade modeller skulle jag säga för case och problembaserat lärande och så. Och sen finns ju också den gamla hederliga studiecirkeln, alltså som finns i studieförbund och så. Att ha en bokcirkel, att läsa böcker tillsammans om man är intresserad av sådana här frågor, kan ju vara värt mycket mer än en specifik lärobok. Så kanske behöver man våga vara lite mer kreativ i hur man jobbar med vuxendidaktiska modeller för att kunna, lite grann beroende på vad det är för ämne förstås, för att kunna liksom främja lärande snarare liksom än att använda färdiga läromedel, tror jag.
Mm. Hur mycket kreativitet finns det plats för att samtidigt hålla sig inom läroplanen?
Ja, kära någon, det är svårt att säga. Jag tror att det finns ganska stora utrymmen för kreativitet inom läroplanen. Men jag tror att det är mycket svårare för lärare att veta hur de ska bedöma kunskap till exempel. Och jag tror att det kanske också gör att människor drar sig för att göra det. För att det tar kanske lite mer tid i en annan ände. Det kanske inte tar lika mycket, så mycket tid i planeringssidan, men det tar ganska mycket tid i efterarbetet, hur man ska examinera, hur man ska liksom utforma bra sätt att testa det och så. Men jag tror att det vore väldigt värdefullt att hitta mer sådana ingångar, för att jag tror inte riktigt, jag tror att vi går i den här instrumentella riktningen själva, där vi liksom ställer upp, det här är exakt det ni ska kunna, det är exakt så här vi ska mäta och det är exakt så här, och det främjar som sagt inlärning men inte lärande, som jag var inne på från början.
Mm, precis, för när du beskriver det så hör man ju en rad fördelar, inte minst det här att främja själva lärandet, men kanske också motivationshöjande och viljan att fullfölja och lyckas med sin utbildning.
Ja, jag tror det. Och då kan man ju naturligtvis det här med att söka kunskap själv. Det finns ju uppsjöar av, jag menar idag bara det här, poddar till exempel skulle man ju kunna jobba med. Poddar, filmer, artiklar, massa olika källor som man skulle kunna jobba med, där man inte behöver förlita sig på ett enda läromedel. Liksom. Men det kräver en annan tanke, tror jag.
Avslutningsvis här, Camilla, har du något sista medskick till lyssnaren av den här podden och som arbetar med vuxenutbildning rörande just begreppet lärande hos vuxna?
Ja, absolut. Jag tror att jag har sagt det lite grann under podden här, att jag tror att vi har hamnat i en mer instrumentalisering av utbildning, som jag kanske försökte säga, där vi främjar inlärning snarare än lärande. Och min bild av det är lite grann att vi tror att vi kan planera undervisning som att vi har färdiga paket som kan plockas in i människors huvuden och sen så ska det gå ut i deras beteende. Det finns nästan en sån metafor, tycker jag, idag när vi pratar om utbildning. Och så fungerar ju inte själva lärprocessen för människor. Människor kan inte lära sig de här paketen på det sättet, och det kommer inte ut i beteenden på det sättet heller. Så risken är bara att utbildningen blir liksom en separat liten fåra som inte påverkar vare sig individen på längre sikt eller samhället. Och den leder bara till de här pappren, vilket gör att både deltagare i utbildning och lärare är inställda på att nej, men det är bara det här paketet vi ska leverera. Och jag tror att vi behöver ha ett mycket bredare perspektiv på lärande och vad de här kunskaperna som utbildningen ska främja, eller vad det är för grejer de ska främja, vad det är för lärande som ska komma ut av det här, vad människor ska kunna dra för nytta av det här. Och då tror jag att paketmetaforen är fel. Jag tror att vi istället måste ha en idé om hur vi skapar förutsättningar för människor att kunna lära för att göra någonting med sina liv eller på sin arbetsplats eller så. Och att det förutsätter helt andra sätt att jobba metodiskt också i utbildning för att få till det. Så att hela den här paketmetaforen tror jag är det som hämmar, och det är det som också gör att människor tror att man kan göra det som en quick fix. Man tar en spruta och helt plötsligt så har man fått i sig de kunskaper som någon vill att man ska.
Och det låter ju lite grann som att du beskriver här traditionell coachning som brukar handla om att människor ska hjälpa sig själva, men man bidrar med så att säga verktyg och kunskap och annat.
Ja, jag tror att det är en annan syn, och den har ju funnits parallellt hela tiden, och jag tror att den är väldigt användbar just när det gäller vuxna människor. Att gå mera mot att vara handledare, att gå mera mot att vara coach, att gå mera mot att försöka se till att människor utvecklar och lär sig lära själva. Men jag tror att vi måste behandla vuxna människor som att de kan ta ansvar för den processen, och där kan vi vara med och stötta den. För vi kan inte lära andra någonting. Jag hade en student en gång som sa, det här var en dålig lärare, hon lärde mig ingenting. Och jag tror att det är helt felaktigt. En lärare kan inte lära någon någonting, men den kan stötta någon i att lära sig någonting själv. Och det tror jag är viktigt faktiskt. Att tänka på det, så att man inte fastnar i att man tror att man är paketleverantören.
Just det. Och för att bara upprepa då och vara riktigt konkret som en sista del i det här, så är det då det här med kreativiteten du har talat om och koppla lärandet till kanske erfarenheter och det verkliga livet.
Ja, och att låta människor vara delaktiga i den processen. Att komma med sina egna erfarenheter. Mm.
Toppen, tack så mycket Camilla Thunborg att du ville dela med dig av din kunskap. Och Camilla är alltså professor i pedagogik vid Stockholms universitet. Tack för att du ville vara med i programmet.
Stort tack för att jag fick.
Och tack till dig som har lyssnat också på den här podden från VIS. Den producerades av Vakano som är ett företag som producerar just utbildningspoddar. Tack för att du lyssnade och på återhörande.